reportaget.
Nu befinner jag mig på Äskmatsgården utanför Hassela, mitt i skogen kan man säga, i norra Hälsingland. Och bredvid mig här så står Anders Olof Tyr som är gårdsvärd här på Äskmatsgården. Vi står nu mitt på gården kan man säga och tittar här runt omkring där det finns ett 15-tal totalt olika byggnader. Vad är det vi ser framför oss till att börja med, Anders?
Ja, nu står vi mitt på gårdsturen och vi ser alla byggnader som fanns på 1850-talet. Vi har en stor mangårdsbyggnad, en halvplan. Det finns ingen rödfärg utan det är grått timmer. Det är kärat, alltså käran av solens hjälp tränger fram så blir det ett väldigt liv i timret där. Den äldsta timmerbyggnaden från 1600-talet men den är hit flyttad 1818. Och 1700-tal börjar man ju bygga mangårdsbyggnaden 1780. Och så har vi bredvid den då, har vi en annan byggnad, så vi står ju mitt emellan. Det är också ett bostadshus för de gamla på gården, alltså farfar och farmor. Och sen hade de ett hushåll för de här ungkarlarna. Sen har vi stallsbyggnaden och det har vi ju för hästar, drängar, köttbod och dass heter det lite finare, vi säger skitthus. Och det har man då rövstick istället för toalettpapper. Idag har vi ett toalettpapper här på gården så jag kan lugna dig med det här viset. Sen söder om oss, det här huvudbygget ligger norr då. Och söder om oss då har vi ett stort komplex, ett lagerskomplex med tröskloge, gamla lagern, nya lagern. Och det har man ju gjort så fint så att man har pumpen under tak, mitt emellan lagern och bryststugan som man hade som sommarstuga också, sommarkök. Och kan man ju slapp kvinnorna bära så mycket vatten i hinkar utan man pumpar ränner in till lagorn. Sen tog man en hink och la i vattenränner så slapp kvinnan gå till varje ko. Gödseln var under golvet så blev det väldigt behändigt för dem. Eller väldigt, alltså 1850-tal pratar vi om nu. Och in i till bryststugan så hade också en ränna till murpannan och värmde allt vatten. Och då slapp man flaska ner det här då. Så att det var kvinnfolk styrt på Ersma som du förstår. Männen byggde och kvinnorna styrde till så blev bra för dem. För de alla förresten.
Och det här självhushållet, det byggdes ju pö om pö.
Ja, man började 1776. Man kom hit första gången och då hette Pitkeho. För det var ju finska som pratade så här. Ända från slutet på 1500-talet när man kom från Savolax i Finland. Och bosatte sig här på 15 000 hektar mark. Och den här gården är en delning, flera delningar av huvudhemmanet kan man säga då. Men flesta är ju byggt 1800-tal. Men det finns ju då från 1700-talet också på gården här.
Vad kan du säga lite kort om människorna som bodde och levde här?
Ja, det var ju kraftfulla människor man säger. Mycket idéer. Så Erik Mattssons yngsta son, Paul, är ju under hans tid alla byggnader uppförs. Förutom den byggnad som pappan hade uppfört redan tidigare. Men han hade ju idéerna. Han hade ju mycket kunskap. Han hämtade kunskap ner från socknarna. Han blev nämnde man. Han byggde ett stort vattenverk. Så han skulle såga golvet till sin pappa och mammas stuga. Då var det inte att gå till Byggmax eller några andra byggvaruhandlare. Förstår jag bara. Och det var att han gjorde ju en damm. Och vattnet ledde han i en kanal, stenlång kanal, 1 kilometer till en kallkälla. Ut till myren. Och då gjorde han en damm och där blev också ett sågverk, senare en kvarn, en spånhyvel, en linskäkt och linstamp. Sågen fungerade inte så bra så då byggde han en större såg i Vattipor så han såg ändå mer. Då. Men just för sina föräldrars skull, så, för de hade ju då rätt till en stuga och en kammare som var som pensionärslägenhet kan man säga då, när han tog över 1818. Och till sin hustrus bröllop så uppförde han sommarlagård som morgongåva. Det var ingen diamantring precis utan det var ett sommarfej, säger vi då. De här hade ju torpare som gjorde dagsverken på gården. Den sista personen som är väldigt stark, en kvinna såklart. Hon heter Margareta Andersdotter Grym. Hon var piga och det kunde hon vara för att mannen hennes hade inga syskon så han kunde gifta sig av kärleks skull. För vi kunde inte de andra göra, vi måste lösa ut syskonen. Hon heter Grym, och det heter inte förgäves av pigorna. Hon var hård mot pigorna här på gården, för hon hade ju varit piga själv, så hon visste precis. Pigorna var ju avundsjuk på henne, så hon hittade på många, många historier om Marita Grym. Men hon styr fortfarande på Ersma, så varje morgon så får jag gå till Sönnes stuga just på gården då, och säga god morgon, Margareta. och Erik såklart. För då blir det en jättebra dag och det glömde jag inte bort idag, eller för det skulle bli en bra dag. Så det har jag gjort, jag har gått sagt god morgon till alla. Någon gång har jag missat och då blir det ingen bra dag. Så kan man säga, och deras son, de sålde 1960 till Strömsugs skogsbolag. Var en av Sveriges sista stora skogshemman. 750 hektar, tre torp och fäbodvall. Man fick 93 000 kronor för det, så det var ju ett överpris. Det var inte värt så mycket. Så de här fick bra ställt dem. Och de bodde ju inte kvar på gården, eller i huvudbyggnaden, utan de flyttade just på gården, då, deras son Ante. Och 1932 så byggde man en ny gård, som då är räddning för gammal Ersmansgården då. Att ny Ersmans blir till, lite söder utifrån den här gården. Och 35 dör arrendatorn, och då tvingas Anna, som hon hette, ta över, styra här. Hon hade två små barn, ett på 3, ett på 6 och 3 tonåringar som skulle då driva det här i verksamheten. Så det var en kraftkvinna också. Ante, deras son, Erik och Margaretas son, han bor kvar hela sitt liv här på Ersmans. Han gifte sig aldrig. Och 1961 så avlider han 2 månader på hemmet. Och så får det här stå och förfalla i flera år. Man vill ju la upp det, brända ner det. Just Iggesunds bruk, skogsbolag som äger det här då. Men hur det var så är den här gården som, alltså intakt 1850-talsgård som man tyckte var värd att satsa pengar på det. Så man skänkte det till Nordanstigs kommun på 70-talet. 80-talet var man på en väldig rustning på gården. Det blev en stiftelse som med verksamheten här. Och i den stiftelsen så var en eldsjäl som heter Börje Bolin som var här många år. Han var där i 35 somrar och styrde och ställde här till det bästa. Fick fram saker på gården, lagade mat här, styrde och ställde, så att jag fick gå in som kronprins. Sen fick jag ta över sen.
Men de föremål då som finns i nuläget här på gården, är de hit köpta eller skänkta, eller är de kvar från begynnelsetid?
Ja, nu gjorde de auktion 62, så alla saker försvann ju. Man brände 4 dagar, man brände ju upp, vi kallar väl hembygdsdräkter idag, och då var det skrot. Men det kom ju tillbaka, släkten skänkte bra mycket saker hit, och tidsmässigt fick också Börje hit saker. Tänk, en liten träskål från Amerika kom hit, och historien med den är att den tillverkas på Ersmas slutet på 1800. En dotter till Erik och Margareta utvandrade, och då ville hon ha ett enda minne ifrån Ersmas med sig. Och när hennes dotter låg för döden hade hon hört talas om Ersmas, och då sa hon till sina barn att vad än ni gör så måste ni lova mig en enda sak, är att den här skålen ska återbördas till min mammas föräldrahem i Sverige. Så man förstår vilken känsla det var ända från Amerika. Den lilla träskålen. Så den är som kronan, kan man säga, på Ersmas. Men annars är det ju tidsmässiga saker som är. Och gården här, det är ju en gård, är ju då 1800-tals inredning med målningar och så av en dalkar som heter Hans Olofsson. Den andra gården, undantaget som vi kallar för Ysbogården, det är ju 1900-talet kvar. Så man rev ut 1900-talet i en byggnad och 1800-talet kom fram. Men den andra byggnaden lät man 1900-talet få vara kvar. Så 1910-1920-talet kom man säga in i där med inredningar ungefär från den tiden då.
Har du något favoritföremål?
Ja, förutom den här skålen så, ja, kanske en kinkan där som hänger i taket i köket. Kinka är en gunga för barn. Det är ganska rolig. Kinka var någon som, från Finland som nu kan inte jag finska, men som nämnde att det lät ungefär som ett gunga. Så då ser man att språket lever kvar i dialekten då, med ord. För finskan slutade sig prata på gården 1917 när Erik dog då. Och Ante kunde lite finska ord. Så man, från 1598 till 1917 då, 1961. Det annars är så mycket saker så är svårt att säga riktigt. Jag ska väl, ja, ska väl de här gamla korten på Margareta och Erik förstås, de är fina. Utan dem så kan man ju inte säga god morgon Margareta eller.
Det här är ju naturligtvis ett kulturarv så att säga, och ni ingår i ett projekt, ett treårigt projekt.
Ja, som heter Lona-projektet. Och det är grundat att det måste vara en kommuninvånare som söker där då. Och det var Maria Östlund och Jonas Östlund som har en hästgård kan man säga. Lite får och häst. Får har de här. Och det betyder att vi ska ju försöka få den här gården ungefär som den såg ut på början på 1900-talet. Med marken, vi ska öppna marken, har ju växt igen mycket här då. Och framförallt, men det har ju varit bra. Vi har ju alltid haft folk som någon som heter Svingstedt som var där skötte det, även när det stod tomt där. Så att det var ju inte igenväxt all åkermark heller. Men nu har vi gamla sorter. Vi försöker vara som en genbank. Potatisen heter backpärer. Sen har vi svedjerover. Vi har svedjeråg som de här första finnarna hade. Nu har vi fuskat på åkermark. Svedjeråg ska ju vara en svedja i skogen såklart. Men det blir det. Och för nu har kommunen köpt in 6,5 hektar. Eller blir det? Jag vet inte, men jag ska försöka bearbeta. Såklart, man måste ju, man har mycket idéer. Lite pål i mig att man brinner för allting. Men det är tur att det finns någon som rycker ner mig på jorden ibland. För att det är ganska mycket idéer. Nästan för mycket. Och sen har vi ju det här kunskapen att lära ut hur, jag säger sorterna. Man har lång halm, man har fått lärt mig nu. Då betyder det långa rötter. Långa rötter betyder att man får upp mineralerna från marken till axet. Som vi äter sen i mjöl. I bak och allt möjligt. Och då får vi mineraler. Om vi har Men nu för tiden så har man ju kort halm. Inga rötter alls. Då får vi mineralbrist. Den visste man. Man visste inte förr, men man hade ju den sorten bara då. Och svedjerågen ger ju ganska mycket. Men han är tvåårig. Så att det är ju andra året som han ger skörden då. Och vi försöker nu då i framtiden att få människor hit. Alltså gäster som kan komma på gården och vara med i arbetet. När vi får kor på skogen, sommarlagor, kanske vi kan få vara med och handmjölka, tillreda mjölken. Fast den får man inte äta, för det är lite lagbestämmelse på det förstås. Men vara med. Fastbandshagen, gärdsgården som går runt. Förr hade man ju 2 mil hage, men det har vi inte vi nu idag. Eller, utan vi får vara glada om vi kommer runt gården här. Men det blir som kursverksamhet då. Eller man deltar som besökare på gården och vara med i arbetet. Alltså man hör till gården, så man är inte som besökare, utan man är som en arbetskraft och lära sig. Och sen framförallt kommer hit äldre eller yngre som kan lära ut i sin tur. Så man får vara öppen för, man ska lyssna både på yngre och medelålders och äldre. Man ska vara, jag får lyssna, jag är mitt emellan, så jag får lyssna på alla håll och kanter, och det tycker jag är roligt.
Jag var här tidigare i sommar och då pågick en liekurs.
Ja, jätteroligt. Lie Mats heter han i Skövdetrakten, och han har lärt till och med mig att slå med lie. Jag trodde aldrig mitt liv jag skulle kunna handskas med ett lie, eller lie då. Utan när jag var yngre som min morfar levde så skulle jag hjälpa han. Men han hade 2 kryckor, de kastade han och tog av med lie. Så otroligt bra gick, alltså gick inte bra alls. Han kunde inte se, han kunde inte stå ut och se mig att jag kunde inte slå med lie. Men nu kan jag efter Lie Mats. Och vi har haft sommarjobbar, duktiga 4 sommarjobbar, pojkar som var där. Och de lärde sig väldigt fort med lien.
Det låter bra att det blir någon återväxt här på gården. Och på tal om det, hur har turisttillströmningen så här i coronatid då varit det här året jämförelsevis med tidigare?
Ja, det har ju fördubblats och tredubblats. Och det bara ökar och ökar och ökar. Förr kanske var det inte så många på en dag här, och nu har vi ju i genomsnitt över 100 personer högsäsongen, och det är ju det tredubbelt, så det är jätteroligt. Och sen är de verkligen duktiga gäster som kommer hit, de håller avstånd och spritar händerna och sådär på. De frågar mig att det är väl den enda köpspriten någonsin har haft på gården, säger de. De tror att vi kokar brännvin och tjuvjagar älg här, men det gör vi inte. Men jag säger, är ni säker på att det är köpsprit då? Nej, det är de inte. Eller? Alltså jag kan garantera att det är riktigt. Så att och det är trevligt. Alltså, människor runt om i Sverige kommer hit och får med sig som historien här. Och vi får också med oss tips, åka och titta på andra ställen. Så att vi ger och tar av varann. Så det är det som jag tycker är tjusningen med besökare på Ersmass.
Och ni kör visningar, ni har öppet onsdag till och med söndag, och den 29 augusti så är det sista dagen, det är typ verksamhet då för turister som kan komma hit och uppleva det här. Och man kan också faktiskt köpa olika gammelmat så att säga, inte gammelmat i den bemärkelsen utan det man gjorde förr.
Ja, vi har en fantastisk gårdsvärdinna, Anna, som har lärt sig av sin farmor och mormor. Hon bakar allt bröd här. Ett tag gick hon väl upp 4:30 tror jag, bara på baka i gamla ugnen här. Och hon gör ju som maträtter som palt, kams, plockfink och kalvdans, inte för glömma. Lite efterrätt. Men även mat i oskakan, jätteduktig. Och sen klämmer, baka tunnbröd med fyllningar i klämmorna. Så att det är ju, och det är ju som, det är få i hennes ålder överhuvudtaget som, de är borta nu, de som överhuvudtaget besitter kunskapen. Inte är det många kvar, eller? Och det är ju roligt att hon för den traditionen. Mattraditionen är ju viktig. Mat, det var ju det viktigaste man hade. Mat, utan mat skulle man inte kunna göra någonting här på Ersmas. Så Anna höll man sig väl med. Lika som man gjorde med Margareta Grym.
Och nästa år då, 2022, när startar ni upp då?
Ja, det blir nog då vid midsommar då, tiden brukar vi starta. Vi börjar redan 1 maj på gården. Och då är det ju mycket mer det här med Lona-projektet och så. För det ska ju sås, vi hinner plöja i år nu då. Det får vi fuska med traktor, annars får vi inte använda motorredskap här, utan det är bara hästkrafter och människokrafter som får vara här. Så att det är, så maten är ju drivmedel kan man säga, som vi odlar. Alltså potatisen har vi då själv som vi förvarar på vintern här och som används i matlagningen då.
Hur är det med tillgängligheten för funktionshindrade?
Ja, den är ju dålig kan man ju säga då. Vi får ju inte göra. Vi har satt upp ett räcke nu, men vi har inte, det skulle vi inte heller ha fått, men vi gjorde det i alla fall. Fast vi inte fäste vid någon byggnad och så, utan det är direkt en ledstång i norr på gården som är en liten brant bro. Men sen tittar på om man kan kunna ha några ramper, lösa ramper. Det går inte ta bort, vi får inte ta bort tröskullar eller något sånt där, utan vi får inte röra någonting för det är K-märkt. Men man kanske kan underlätta då, lite grann för rullstolsburna och att ta sig in på vissa går ju inte ta sig in, men några byggnader måste man kunna. Det får vi jobba vidare på. Självklart man vill att alla ska kunna besöka Ersmas i den mån det går.
Finns det handikapptoalett?
Ja, det är dust. Det är ganska stora dörrar dit så, och sen är det ramp upp. Så det kan man kalla för, ja. Och det kanske blir andra där uppe vid parkeringen och då, så att hoppas på lite rejälare. Eller rejäl är väl här också, men lite fler. Och handikapp såklart, så det kanske man kan.
Och så kanske vi ska avslöja att det faktiskt har spelats in en film här.
Men jag var den här hjälpredan som var alltid i vägen. Jag har aldrig varit så mycket i vägen på Ersmas som spelas in den här filmen. Det var som Tyst Anders, det var gårdsplanen het, allt möjligt för att spela in på riktig filmrulle. Så det blev för dyrt, Anders har förstört. Så en gång sa Inga Kempe som var alltså producenten där, en ung tjej, efter Sara Lidmans Livsens rot, heter Själakon här. Hon sa att nu får du sitta här bredvid mig och titta på gubbarna i skärmen, sa hon, som jag skulle vara 3 år gammal, så inte jag sprang och förstörde någonting. För då hade vi ju kor överallt där. Och det handlar ju om en gård i skogen på sekelskiftet då. Och det handlar om en fjällko och en flicka som en fjällkon hittar i skogen. Och deras vänskap med varandra tills hon ska på slakt. Men ska jag avslöja så blir det ett lyckligt slut. Men förstå att fjällko kan spela rollen. Och jag var väl också blandad i en filmsnutt där jag och Stefan Hildingsson, två stycken som är väldigt bra att prata, men nu har vi filmbevis på att båda är tyst. För en så skulle slänga peppar i nosen på en tjur och jag skulle roska i en foderhink så tjuren skulle titta på skådespelerskan som kom. Det var också roligt när de kom hit för att platschefen tog den första veckan scenografen och Jens hade gjort ordning till filmen. Och huvudrollen spelas som Mia i Sameblod. Och det var ju Dramatens skådespelare som var här. Och de berättar ju, Tor, att man får ta väldigt försiktigt där. Det var ju 30 stycken som kom hit med maskiner och allt möjligt kring. Att, för en K-märkgård. Men framförallt, förstår ni, så styr för Grym fortfarande på Ersmas. Så varje morgon så där Dramatens skådespelare som har sett på tv torkar av sig på fötterna. De neg och de bocka och sa god morgon för Grym. Så det har aldrig gått så bra på en produktionsplats någonsin. Någon gång så de äldre skådespelarna som på Ersmas. Tekniken fungerar inte alls. Men däremot relation mellan skådespelare, varandra och filmteamet fungerar hur bra som helst. Så det var väldigt roligt att få den ödmjukt är att få spela, att filmen spelas in här på Ersmas. Och om det blir en kort film så skulle det till filmfestivalen Cannes om inte corona hade kommit då.
Vad skulle du vilja säga mera om just den här gården?
Ja, det är en gård. Många som besökande, tänker jag, som efter besökaren som kommer hit har sett många gårdar. Men när de kommer till Ersmas, det är ju inte den här ståtliga Hälsingegården som finns och som fick världsarvet då. Alltså, det var ju för festsalar och det är värld runt. Man har fantastiska salar där och så. Men den här gården har ett enkelhet fast i stor slagenhet kan man säga. Men känsla, gården har en själ. Man känner nästan lukter, man känner när man kommer in i stugorna. Man upplever i kroppen att man är någonstans, man befinner sig i en annan tid, annan historia. Det får man bara intryck av olika ställen man är. Så den gården har en själ. Så många andra gårdar själslösa, fast de är mycket vackrare på sitt sätt. Men här finns en själ. Och gården är ju en speciell går med och sen vattenverket framförallt som går att köra med kvarn och det här. Och framförallt smakerna, att smaka på Annas gamla smaken, känna igen barndomen. Det är många som sitter och säger, det är precis som min mamma eller mormor, farmor och sånt där. Så smakas det. Det är min barn. Man får fram barndomen, ungdomen i smakerna som Anna lagar här. Och sen kanske lukterna, höra koskällan ute här, fårskällorna och känna lukten av kor, får, skogen. Så att det finns så mycket, ja, just luktegenskapen och hörseln som man, som en annan, som man får ju, ja, man lever in sig i en värld som fanns en gång, men som finns här nu, och det är väl det som människor upplever.
Man kan säga att man har möjlighet att använda alla sina sinnen och att man får göra en tidsresa tillbaka.
Jättebra perspektivet, så är det.
Jag tror att vi ska avsluta den här intervjun med att vi ska förflytta oss och ta en titt på det rum där fru Grym håller till. Vad säger du om det?
Ja, det gör vi. Får se hur hon ser ut. Hon känner igen det, så det är lugnt. Ja.
Då går vi dit.
Ja.
Då förflyttar vi oss in i den här byggnaden till höger här. Som du hade ett speciellt namn för.
Ysbogården. Och det var undantaget där till de gamla.
Då går vi upp här på trätrappan. Och så här var det inte så hög tröskel, men in på det fina trädgolvet, och här är det naturligtvis trasmattor och spegeldörrar med stora härliga handtag. Och så kommer vi in i ett typiskt, kan man väl säga, kök med öppen spis och gamla möbler och stolar och brokiga tapeter.
Ja, här är 1900-talet nu då, kan man säga, som jag kännetecknar tapeterna och färgen. Och så mitt och fram så har vi paret, sista husmorsparet på Ersmas, Margareta och Erik.
Ja. Då får vi säga god dag Greta och Erik.
Ja, precis. God dag. Och, ja, hon ser lite gladare ut nu.
Och jag som träffade Anders Tyr heter Annette Strängqvist från Spotlight-taltidningen Västernorrland.